Jag vaknar på taket i Nablus och klättrar ner till lägenheten. Lisa och Amina är redan uppe och berättar att den israeliska militären har varit inne i Nablus under natten. Bara några kvarter bort hade militären skjutit tårgas och ljudbomber mot unga män som försökt hindra dem från att gripa deras vänner. Jag hade tydligen sovit genom hela grejen, men hörde rykten om att 5 personer gripits och att 19 fått föras till sjukhus efter att ha andats in tårgas. Någon säger också att unga män byggt en barriär av stenar så att de israeliska soldaterna inte kunde ta sig därifrån med sin bil och därefter överrös jeepen med stenar. Soldaterna blev kvar i Nablus till klockan 6 på morgonen. Att israelisk militär gör gripanden inne i Nablus är kontroversiellt eftersom Nablus stad befinner sig i område A, vilket innebär att den palestinska myndigheten enligt Osloavtalet har både militär och civil auktoritet. Israeliska soldater har med andra ord på pappret ingen auktoritet inne i Nablus, men i verkligheten är det alltid de med störst vapen som bestämmer den här trakten.
So they when you talk about a lot of Palestinian houses, so all they invite and they like maybe you heard the voice for Palestinian.
Tillsammans med YL och 2 tjejer från Tanwer åker vi hem till familjen Kharouf, som under natten fått en familjemedlem gripen av ockupationsmakten. Utanför huset sitter en gammal man med plåster i pannan. I rummet innanför dörren ligger bråte överallt. När vi fortsätter in i huset blir kaoset större och större.
For the houses and they use this bomb to destroy the door and
to destroy what?
The doors. And as you know, because they have a lot of bombs, they destroyed this wall and this.
I ett rum har de israeliska soldaterna sprängt ett hål i taket på sin väg ut ur huset efter att ha gripit den 23-åriga Abdullah Omar Kharouf. Överallt ligger madrasser och nedfallna byggstenar huller om buller över möbler och sängar. Vi bildar en langningskedja för att börja röja bort bråte i svarta sopsäckar. Dammet ligger tätt i luften. Abdullahs faste fick föras till sjukhus i samband med gripandet efter att andas in den tårgas som soldaterna sköt mot huset. När soldaterna angrep fanns 9 personer, bara 5 barn i åldern 7-12 där inne. Barnen blev vätskrämda av attacken och skickades till släktingar i Tulkarem direkt efteråt. När soldaterna kom till huset tog de ut Abdullahs bror Walid på gården och började slå honom medan de frågade vart Abdullah var. Walid sa att han inte visste. Om du ljuger och jag hittar din bror där inne så tänker jag förstöra ditt hus, förhållade kaptenen för gruppen. Soldaterna vände upp och ner på huset tills de hittade Abdullah och tvingade sedan ut familjen på gården medan de sprängde ett hål i husets vägg. På eftermiddagen tar vi en taxi till El Akbarin, en liten bergsby strax utanför Nablus. Färden går genom en olivträdstäckt dal och en stund ser Västbanken nästan lika lummig ut som den gjorde i våras. Vi stannar utanför Josefs hus och vi bjuds på vatten och apelsinsaft trots att fastan fortfarande pågår. Josef berättar att byn attackerades av bosättare från den närliggande kolonin Bracha 3 dagar innan Ramadan och att det har varit lugnt sedan högtiden började. Bosättarna i Bracha har som de flesta andra kolonisatörer upprättat sina kolonier på landskapets bergtoppar och stjäl sedan undan för undan allt mer mark. Oftast sker det genom att trakassera och attackera de bönder som äger mark närmast bosättningen tills de inte vågar bruka sin jord längre. När fälten sedan förfaller så påstår de att marken är fri att ta över eftersom den inte brukas. Från Josefs tak kan vi se hur bosättningens gröna konstbevattnade fält sträcker sig neråt dalens botten. Under dem ligger de palestinska torra marker som de stulit sitt vatten ifrån. Av de 2000 dunams som från början utgjorde Irak Burins areal har över 300 stulits av kolonin. Ytterligare marker har gjorts otillgängliga genom attacker och hot om våld. I protest har byn arrangerat regelbundna demonstrationer varje lördag i över ett år nu. Som alla andra demonstrationer nås de av tårgas och gummimantlade stålkulor av soldaterna som utnyttjar sin högre position från bosättningen för att driva tillbaka protesterna. Strax innan mitt första besök i byn för nästan 1,5 år sedan hade 3 unga män mördats av bosättare och militär. 2 av dem hade skjutits med så kallade gummikulor. Vid en protest i byn hade en militärjeep svängt in. En soldat hade hoppat ur och skjutit de båda männen i bröstet på nära håll. En tredje, Odai Kados, sköts till döds av en bosättare som han försökte jaga bort från sin egen mark medan han vallade sina får. Men vi får inte ge upp vår fredliga kamp för våra rättigheter, säger Josef. Stor som liten och gammal som ung så kommer vi fortsätta.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my own.
29 juli, Al-Aqaba. Jordandalen har förändrats sedan i våras. Torra kullar välkomnar oss på vår väg genom Tubas, på väg mot Al-Aqaba. Vi ska besöka byns borgmästare Haj Sami Sadiq. Jag har träffat honom tidigare och hörde hans historia om hur han skjutits av israeler när han bara var 16 år gammal och hur han sedan dess dedikerat sitt liv till att sprida sitt budskap om fred från sin rullstol. Sami visar stolt runt oss i byns småskaliga örtfabrik med maskiner donerade från Japan. Vid ett bord sitter en kvinna och viger kartonger, fyller dem med tepåsar och plastar in dem medan en skolklass i rummet bredvid ägnar sig åt någon form av högt bollsport. I byggnaden finns även förskola, bibliotek och byns administrativa avdelning. Men något kontor för Sami finns inte. Låt mig visa er ett kontor, säger han och tar med oss en bit bort. Under ett stort träd omgärdat av vita bänkar står en skylt med texten Aqaba Village Council. Här tar Sami emot NGOs och ambassadtjänstemän. Ockupationsmakten låter dem inte bygga något kontor. Jag har i alla fall bra luft i mitt kontor, skämtar han. Men det är jobbigt när det regnar. Att få tillstånd att bygga i Al-Aqaba är inte det lättaste utan kräver en lång kedja av byråkrati som slutar i ett ja eller nej, oftast ett nej, från ockupationsmakten. Israelerna har refuserat Aqabas byggnadsplaner flera gånger, varje gång med stora kostnader för byn som följd. Motiveringen är att Aqaba är för litet och inte kan tillhandahålla tjänster för sina invånare. Men vi har skola, sjukhus, el- och vattenförsörjning här, protesterar Sami Sadiq. Sami visar oss byns klinik som byggts i samarbete med brittiska konsulatet i Jerusalem. Hit kom tidigare patienter från hela Jordandalen innan det byggdes fler mottagningar i området. När militären ville riva kliniken protesterade britterna. Att bygga upp byn med hjälp av utländska ambassader och NGOs fungerar som en slags försäkring, förklarar Sami. Byn omges av 3 militära träningsläger och militären genomför regelbundet träningar även inne i byn där de skjuter med skarp ammunition. Sami visar upp några av kulorna som lämnas kvar på marken. Det är som ett krig här, säger han. Barnen är rädda. Avslutningsvis vill Sami visa oss vad som finns kvar av Peace Street. Längs vägen till utkanten av byn stannar han till med sin rullstol och plockar upp en bit kartong som ligger och skräpar. This is not good, konstaterar borgmästaren och bär med sig skräpet till närmsta soptunna. Asfalten på Peace Street har gång på gång rivits upp av israeliska militären, senast den 18 april. Och efter denna gång bestämde sig soldaterna för att även stänga ner vägen genom att bygga grusvallar som gör det omöjligt att ta sig fram med bil. Al-Aqaba, som med sina 300 invånare, i stort sett enbart består av en väg som några små hus har hopats kring, befinner sig nu bokstavligen vid vägs ände. Byn har blivit en återvändsgränd. Det är hett i Jordandalen och när vi blir lämnade ensamma i vår servis en stund passar vi på att skicka runt en vattenflaska innan föraren kommer tillbaka. Vi återvänder till Nablus och deltar i ännu en stöddemonstration för hungerstrejkande fångar. Vid demonstrationen träffar jag Said Jamal,
hello,
professor i politisk geografi.
This is a demonstration in solidarity with Palestinian prisoners inside the jails of Israeli apartheid. It's designed that we are saying to people that we will not break our fast today in solidarity with the Palestinian prisoners on hunger strike. This is the main theme of this event. We have prisoner Samer al-Barq on hunger strike for 69 days. We have Hassan al-Safadi on hunger strike for 39 days. And we have Ayman Sharawne on hunger strike for 29 days. And this is just to remind people, you know, that during the month of Ramadan, when they are not eating, to remember the people who are on hunger strike. So we say we're not gonna eat and we're not gonna break our fast tonight in solidarity with those people on hunger strike. Hassan al-Safadi was supposed to be released on June 29th. But on June 21st, they extended his administrative detention another 6 months, which is was breaching the agreement that was reached on May 14th this year. So the Israelis reneged on their agreement and renewed his administrative detention, and also renewed the administrative detention of Omar Abshallal. So basically, they have breached the agreement, and now Hassan al-Safadi is again on hunger strike for 39 days after he already spent 74 days on hunger strike before. So it's a very, and with no charge, with no, with nothing. So it's a crime, and he is supposed to be released and should be released.